Toni Ainamo är 38 år och kommer ursprungligen från Mattby. Sen ett år tillbaks bor han med sin familj i Köklax. Till familjen hör en tvåårig pojke och när vi träffas väntar man på ännu ett barn till, en liten flicka. Toni själv föddes 2 månader för tidigt och vägde bara 1,69 kilo vid födseln. Lungorna var outvecklade och Toni föddes med en CP-skada. Toni, om vi går tillbaka riktigt långt i tiden, minns du hur den du var när du var liten?
Jag var glad och mycket positiv.
Och kommer du ihåg att folk sa det åt dig, att du fick respons på det, att du är glad?
Jo, det sades mycket nog.
Kommer du ihåg någon speciell sån här mening man använde om att beskriva dig, att Toni är nu så...
Inte nu just för stunden, men det kommer jag nog faktiskt ihåg att det talades mycket om det.
Jag kommer ihåg att man sa samma åt mig också, att jag alltid är så glad. Men sen så har jag funderat på nu efteråt, att var det så att jag började känna också att jag alltid måste visa mig glad? Att var jag glad på riktigt eller inte? Känner du igen något sånt?
Jo, kanske nu på senaste tiden när man har blivit äldre, men som barn och som liten så funderar man kanske på saken på det sättet. Men nu när man har blivit äldre så jo.
Känner du att folk förväntar sig att men Toni han är alltid glad och så ska du vara glad?
Ibland, ja.
Men hur gör du då om du känner att du har riktigt sådär sorgsen och tung dag? Vågar du visa det då?
Oftast jo, och sen är det att folk som känner mig tillräckligt bra så vet nog att nu funderar han faktiskt på något jättetungt.
Ja. Hur ser man det på dig?
Man ser kanske det på det sättet, eller man måste ju igen känna mig, men man ser det kanske på det sättet att sådana som känner mig, så jag talar inte så mycket om det själv, utan jag väntar kanske att de frågar att kan jag hjälpa dig på något sätt. Att jag framför inte att jag har nu kanske en skitdag. Så, utan jag väntar istället att de frågar det. Jag vet inte varför, men så har jag fungerat alltid.
När förstod du ungefär att du hade en CP-skada?
Ungefär säkert då när jag var ganska liten, när jag for till folkhälsans sådana habbenkurser. Alltså jag var inne alltid 1 eller 2 veckor, så ungefär då när det var liksom många människor som var i samma situation som jag, då förstod jag att nu har jag säkert, eller jag har en skada liksom som sätta mig i rullstol, men att det har varit alltid helt ok för mig. Jag har aldrig haft problem med det att jag sitter i rullstol.
Hur gammal var du när du började gå på de här rehabiliteringarna?
Det är ett svårt ord. Så det, det där, jag var kanske ungefär, ska vi säga, att jag ska vara en 3-5-åring kanske. Att jag var första gången där som jätteliten.
Var du en vecka i taget eller så att du bodde där?
När jag var lite större så bodde jag där, men sen när vi bodde så nära så var jag alltid också hemma och vända och liksom få tillbaka.
Minns du någonting av den där, hur det var att komma, heter det Habben?
Ja.
Hur det var att komma dit de första gångerna, vad är dina minnen av det?
Jag har nog hemskt goda minnen av det, att jag var där liksom så. Jag var där så intensivt alltid, att när det var alltid samma människor som jobbade där, så det var nog verkligt, verkligt roligt och sådär. Man visste att där får man liksom nya bekanta. Det var inte sådär spännande, på dåligt sätt spännande pojka.
Vad hade varit de största utmaningarna för dig?
Ja, det var säkert då i tiderna här när jag körde körkort. Så det har varit min största utmaning när ingen, det var många läkare också som trodde att han, och neurologer som trodde att det kommer jag aldrig att lyckas köra bilen. Och nu, jag är jättenöjd att jag kämpar för det, för nu har jag en egen bil och det har hjälpt mig mycket i livet framåt. Det är lite som en rullstol på fyra hjul, fast inte det är liksom egentligen mitt hjälpmedel, men det är ändå ett sätt att få frihet och kunna fara och komma när man vill och sådär.
När har du fått ditt körkort?
Nu är jag inte säker. Skulle det ha varit 2013 som jag fick körkort. Att jag har kört körkort som på gamla dagar, så sagt att jag fick inte, eller körde inte genast när jag fyllde 18. Jag var alltid av den åsikten att mitt körkort är taxikort resten av livet. Nu har jag taxikort också, men jag är mycket glad att jag tog mig in på att köra körkort. Det var inte så lätt, men allt är det värt.
Du har haft läkare som har sagt att det kommer att bli svårt eller inte går, så då, wow, hatten av.
Jo.
De flesta skulle ju aldrig ens ha säkert våga göra det om någon har sagt att det här blir svårt.
Nej, det var liksom bäst för det att jag kommer ihåg det bra när jag var hos två neurologer. Så om den andra neurologen skulle ha ringt någonstans att jag var liksom på hans mottagning, så skulle jag inte ha fått köra körkortet. Men så tänkte jag att nå fan heller, att jag liksom tar liksom kontakten nu till en annan paikka. Så var jag dit och talade med honom. Så minns jag alltid när han sa till mig att han har nog skrivit ett utlåtande att det är ok att köra bil och sådana som har liksom värre skada än jag. Så det kommer jag alltid ihåg när han sa att inte borde du ha någon problem. Och inte har jag haft stora problem heller. Polisen stannar mig ett par gånger i månaden och frågar att varför vinglar det lite och sådär. Men sen när man säger att när jag kör bil hela tiden nästan med en hand, bara med en hand i ratten, så brukar de nog oftast förstå att det kan nog dingla lite då. Men inte på det sättet jag hade aldrig dinglat, eller att jag skulle själv ha varit rädd eller någon annan skulle ha varit rädd för mig. Min gud, att nu händer det något hemskt.
Vad var det som fick dig att orka kämpa för det där körkortet så där mycket?
Ja, det är en jättebra fråga, men jag har ett jättebra svar också. Det är säkert min morfar som har fått mig att kämpa för att när jag var 3 år gammal så köpte min morfar åt mig och min bror en sån här lockaribil. Så jag har fått själv köra sen jag var fem år gammal, så det kommer liksom därifrån att jag vill liksom köra. Jag tror att det kommer liksom därifrån att jag tänkte att no, vet du, att jag vet att det här kommer att vara en positiv sak, så därför vill jag liksom kämpa. Fast vet du, det får mycket pengar, mycket tid och många svårdomar slapp det säkert och fundera att varför fan gick det nu igenom, men liksom det, allt blev väl ändå.
Är du annars också så där uthållig?
Ja, jag är nog faktiskt så där att om jag har bestämt att det här ska lyckas, så oftast brukar jag kämpa för det jag vill göra. Jag har nog alltid varit sån här lite envis att någon fan om någon annan kan så nu kan jag också.
Kände du dig annorlunda som barn?
Nu måste jag fråga, men menar du på vilket sätt annorlunda?
Nu vet jag inte hur den klass du gick, men jag tänkte om de flesta satt kanske inte i rullstol.
Nej, jag måste säga att jag kände inte mig annorlunda för att vi var sex, om vi tänker på mitt lågstadie, så vi var sex eller sju stycken och alla hade något liten skada. Så jag har aldrig känt mig så där utomstående liksom där heller, så det är jättebra det också.
Hur var puberteten för dig?
Pubertetsåldern var nu på det sättet att jag kommer själv ihåg åtminstone att det ska vara jättesvår. Men allt det som jag gjorde i pubertetsåldern så var nog säkert sånt som hörde till pubertetsåldern. Men att jag gjorde dem på mitt eget sätt kanske. Jag åstadkom med saker och ting, men jag kom till de där sakerna på något lite mitt eget sätt för att kunna nå dem. Så jag vet till exempel att jag aldrig kunnat spela någon fotboll eller springa med någon kaverin på gården eller på det sättet. Men jag cyklade till exempel jättemycket, alltid när andra sprang så cyklade jag, eller på vintern när jag fick min första elmoppa, eller min elrullstol, så drog jag pulka efter elrullstolen och det liksom kom andra barn och unga och frågade mig att hej, kan du komma ut och dra mig ett varv i pulkan eller något annat. Så på det sättet känner jag nog att jag har varit mycket, mycket jämlik med alla andra.
Om jag uppfattar det rätt så är det liksom mer att du har sett mera, försökt se möjligheter istället för att se att vad är inte möjligt.
Jo, det är så. Just att jag har försökt alltid hitta på några saker, att hur kan jag göra det här när inte jag kan springa, så jag kan sitta istället.
Men det krävs nog en mycket stark personlighet också att se de där sakerna som vad kan man göra istället för att till exempel bli bitter.
Jo, det är sant.
Jag kan ju säga att speciellt under tonåren så kunde jag vara väldigt avundsjuk på andra människor. För ditten och datten, vet du, det kunde vara mycket sådana här barnsliga saker. Så har du själv någon tampats med avundsjuka?
Jag måste nog säga att Man ska väl aldrig säga att man inte blir avundsjuk, för det, då ljuger man. Men det, jag liksom tänker att inte har jag i stora bilden varit så hemskt avundsjuk. Aldrig, att nu har jag kommit. Att nu har jag alltid hittat på någon sak och kringgår det kanske lite. Att man inte har blivit avundsjuk. Och det är just det kanske att när jag har fått ändå, trots min CP-skada, så har jag fått ändå göra så jättemycket. Och det liksom, det kommer igen. Nu går jag igen tillbaks jättedjupt i min barndom. Men allt det här att jag har fått göra och vara med i många olika saker, så det är nog tack vare min morfar. Han var alltid sån att fast jag var lite annorlunda som barn och kunde röra på mig på annorlunda sätt, men han skulle dra mig över allt med. Det var helt samma vart vi skulle få, att om man borde köra traktor eller tröska eller något, så alltid skulle jag med. Men jag kommer ihåg som liten när vi var till Viborg. Det var ett jättegammalt torn i Viborg. Det var jättemånga trappor och han skulle ha mig dit upp också. Så det var någon människa därifrån som hjälpte att bära upp mig dit till det där tornet. Så det liksom, det kommer vi igen till saken att inte ens där jag ner och väntar. Fan ni upp och titta när jag nu råkar vara sebeskadad så blir jag här och väntar. Ta kivaga bilder åt mig.
Men för att det verkar som att det lilla vi har pratat, du är så otroligt snäll och du vill inte heller att någon ska få besvär på grund av dig. Så hur kommer du över det att be om hjälp eller ha någon att bära dig? Att hur vågar du fråga sånt?
Det har alltid varit ganska lätt för mig. Lätt för mig att fråga hjälp om saker och ting. För att jag har, just kanske därför att jag har inte vet du, jag känner inte att jag ska aldrig vet du, inte godkänt mig själv. Utan jag har nog godkänt mig själv. Jag har godkänt det att jag sitter i rullstol och jag har godkänt det att jag springer inte och jag kör inte motorcykel och jag kör inte manuella bilar men det har jag nog att jag tycker själv att jag vågar nog fråga hjälp och sådär. Det har jag inte svårigheter med. Okej, förstås beror det lite på saken vad man behöver hjälp till. Men sådär i stor bild så tror jag att någon annan heller skulle säga att han har svårt att be hjälp. Inte behöver han hjälp med dig.
Men det där är, tror jag, den där kärnan att för var och en av människorna att vi måste lära oss, eller det skulle vara lättare om vi skulle lära oss att godkänna oss själva, för att jag tänker så att alla har saker som de tampas med, det kan vara synligt eller osynligt, men så länge man inte godkänner sig själv så blir det nog väldigt svårt.
Jo, det är liksom det är det viktigaste just först, att man måste kunna godkänna sig själv helt 100% för annars far den åt skogen.
Hur har du lärt dig att godkänna dig själv?
Kanske jag har lärt mig att godkänna mig själv på det sättet att jag har märkt att vet du, jag har fått hittills göra och vara med i så många olika saker att jag har märkt att det är inte något problem för mig att godkänna att jag sitter i rullstol eller att jag har några andra små problem.
Vad tycker du själv att är bäst med dig själv?
Okej. Nå, jag vet inte, kan man säga att det är bäst, men jag tycker om på det sättet att om jag vet att jag kan hjälpa en annan människa i helt vad som helst, så det vet du, då får jag åtminstone själv en jättebra feeling att nu har jag kunnat hjälpa den där människan. Och just det att det som jag tycker att är också en superbra sak i det, så Jag är ganska bra att ställa mig in i andra folks situationer. Jag ställer mig in kanske lite onödigt mycket också. Att man skulle ibland kunna tänka på något annat också. Än bara på det att hur ska man kunna hjälpa andra människor.
Jag fick den där, när vi genast första gången jag tog kontakt med dig så märkte jag att du är extremt empatisk och jag vet att du är med i den här serien inte för din egen skull utan helt enkelt bara för att hjälpa andra. Det kom genast fram för att du kan vara en ganska fin förebild för ganska många.
Det hoppas jag.
Vad skulle du vilja att vi som inte har en CP-skada skulle veta? För alltså jag kommer aldrig helt och fullt kunna sätta mig in i din situation, men vad borde jag få lära mig?
Jag vet att du kan det, men en sån sak vill jag alltid säga, att en sån som inte vet något om, vet du, om hur det är att vara skadad, så man ska inte, eller jag krockar på det ganska ofta, att vet du, såna som inte vet något om handikapp, så tror att en CP-skada är samma som att man har, om man har en CP-skada, så tror människor att man är på samma utvecklingsstöd. Och det stämmer ju inte alls. Så det är det viktigaste. Jag tycker själv att det är det viktigaste en ny människa kan göra, är det att gå och bli bekant på riktigt med den där människan förrän man går och säger att han sitter i rullstol, så han är säkert, vet du, lite virrig i huvudet. Att man ska inte tänka på det, att om man sitter i rullstol så har man jättemycket problem. Och inte säger jag det att alla gör det, men jättemånga gör det. Och speciellt märker man det ibland när man liksom har varit själv i den situationen att man skulle måste söka jobb. Så sådana som om man får på någon arbetsintervju och tänker att voi vitsa, att det här skulle vara kiva jobb. Och sen säger man inte själv att man sitter i rullstol, så ser man liksom på den där som gör den där jutton, att han sitter i rullstol, att det är nog kiva att han kom hit, men kommer han säkert att jobba här inte.
Har du råkat ut för det?
Nå, ingen har sagt det, men nu har jag ibland fått sån feeling att om jag skulle springa och gå med kravatt och ha satt en burk Hugo Boss på mig, så nu ska jag få det här jobbet liksom.
Har du alltid drömt om att bli pappa?
Ja, jag måste nog säga att jag har gjort det. För jag har alltid överlag drömt om det, att man skulle ha just en familj och få bli gift och sådär. Så jag har alltid tänkt att det är livets mening. Så ska det. Inte säga att sådana som inte är gifta och har familj, det är fel heller. Men det är ändå. Jag tycker att det har ändå varit sådär, vet du, det är sådana vanha kansan mukaan, det så ska det vara. Och jag är mycket glad att det är så.
Vad var det som fick dig att bli kär i din fru?
Det var kanske, eller inte vet jag, om det enda. Men jag funderar på det jättemycket då när jag träffar henne, så funderar jag på det att vitsi så fint att det finns faktiskt en sån människa som vet du kan acceptera att, vet du, jag sitter i rullstol och jag skulle kunna vara hennes man, eller att vi skulle kunna ha vår lilla nilopojke eller flickan också som kommer inom en månad. Så inte vet jag vad det är att jag blev kär i henne därför, men det tyckte jag ändå att var jättefint. Att jag har ändå i mina dagar så har jag just varit ganska mycket i olika situationer, och just med sådana människoförhållanden så har det inte varit så soligt och stråligt. Men just därför att man sitter vid en rullstol, att det har gått jättebra så länge som ingen vet att jag sitter i rullstol, men sen har det blivit lite mer om och men och svårigheter när de har fått veta att man sitter i rullstol. Så det är därför som jag tycker att det har varit så jänna men intressant också, det att det faktiskt finns en människa som har sluppit så här långt med.
Vad tror du, det här är nu spekulationer, men vad tror du att hon skulle säga, svara på samma fråga om dig?
Jag tror att hon skulle svara att på något sätt skulle hon säga säkert att när han är så snäll, ska jag tro. För det är en sak som jag får mycket höra av henne. Jag får mycket höra av alla att jag är helt över och för snäll. Det har jag märkt själv också, att man skulle kunna vara lite mer inte så snäll ibland, men det är så svårt.
Hur ska man lära sig att inte vara så snäll? För att jag har märkt att det enda jag vill egentligen att vara snäll. Men nu har jag också märkt att folk utnyttjar mig.
Jo.
Och så har jag tänkt sådär att då får de göra det då. Men inte det är riktigt rätt. Det är något som ändå inte är så bra.
Nej, jag tänker också sådär, men ibland. Men det ska nog inte vara så. Det vet jag själv också. Det ska inte vara så.
Men det är ju det att man vill inte göra folk besvikna, men det hör nu till livet bara.
Ja, det borde man bara lära sig lite bättre. Men hilja hyvä tulee, som man säger.
Hilja hyvä tulee, som man säger på finlandssvenska. Hur är det, du har din assistent med dig idag, eller du har säkert många olika.
Jo.
Alltså, jag bara börjar fundera på en detalj, att om du skulle få på dejt med någon då tidigare, så har du med då sett, vet du, Rika med ditt på dejt? Nej. Utan sånt fixar man.
Jo, inte. Jag har aldrig haft assistenten med på såna pojkar som jag vet att jag vill faktiskt vara ensam. Och det måste jag också säga att det är en ganska ny gjort för mig att ha assistenten med på jobb. Det är en jättebra sak att ha assistenten med på jobb, men jag har alltid hittills har jag nog varit van att vara utan assistent på jobb. Men det är bra när, speciellt Rika, när hon hjälper mig ganska mycket. Hjälper mig ganska mycket på jobbet, så det har varit en jättebra hit att hitta henne.
Kan du ha henne göra alla de där tråkiga sakerna?
Egentligen står det ju att man ska ha en assistent och göra bara sådana saker som man inte själv kan. Men sen om jag har något specifikt så brukar jag fråga att hej, kan du hjälpa mig med det och det? Oftast någon gång kan det vara sådana saker som jag vet att jag skulle kunna själv göra, men att jag vill bara komma lite snabbare undan med den där saken, så att jag hinner göra något annat också kanske.
Nu har vi mitt i corona medan vi gör det här, men hur ser din arbetssituation ut just nu?
Min arbetssituation är på det sättet att jag börjar 1/6 på Nylands CV-förening med lönestöd. Så jag jobbar 20 timmar i veckan genom att få det där lönestödet. Och mitt förra projekt var i Finlandssvenska handikappförbund, och därifrån, jag har jättemycket kontakt ännu också till Finlandssvenska handikappförbunden. Men därifrån förra projektet blev mitt arbetsrum. Jag har ett arbetsrum i Vanda som jag är jättenöjd över att man kan få dit och göra sitt jobb. Och sen när man är hemma så försöker man titta på det. Teletoppen med Nila.
Vad är det viktigaste din kropp har lärt dig?
Just det kanske, att min kropp har lärt mig att fast jag har en CP-skada och sitter i rullstol, så det hindrar nästan ingenting. att allt kan man göra, alla olika saker kan man göra lite på sitt eget sätt. Och kanske just det där sättet är det som får med andra människor att komma ihåg att man var, att man var vitsi så, så kiva. Han var här till exempel och klättra väggar fast han sitter i rullstol som jag har gjort också. Så det var en gång i skolan så hade vi sån där väggklättring, så dit var vi och hänga i väggen.
Din kropp har lärt dig att allt är möjligt ändå.
Ja. Och det kom också jättestarkt för min barndom. Då min bror så körde motocross, så var det helt säkert att jag körde något annat. Alltså, det är helt samma att huvudsaken att han kör, men hur han kör så det har inte så stor betydelse.
Jag ser här att en av mina frågor är att jämför din kropp med andras, och nu nämnde du att din bror. Så åtminstone i barndomen kan jag tänka att det är lätt att jämföra sig med sin bror på något sätt. Hur har det här sett ut för dig?
Jag har bara alltid tänkt att min bror är min kära bror, och han går och jag går inte, men det har inte din verk på oss så där negativt att han har gått eller jag har inte gått.
Vad gör dig lycklig? Eller glad, lycklig är ganska stora ord, men vad gör dig glad?
No, det är kanske att man lyckas med saker och ting. Så det gör mig jättelångt glad. Och sen det att man vet att man har ändå jättebra stöd runt omkring. Så det är också en sak som man ska vara mycket glad över.
Det är också hemskt lätt att vara så där hård mot sig själv. Att jag vet att till exempel efter den här intervjun så borde jag vara lycklig över att du kom hit. Men jag kommer mest att vara arg på mig själv för att jag kanske inte hade tillräckligt bra frågor enligt mig själv. Så hur skulle man lära sig att vara lite snällare mot sig själv och förstå att nu lyckades jag med det här och inte bara se det där som får fel?
Jag tycker att man ska inte så mycket tänka på det, att vad skulle liksom ha gått bättre, för det får inte ändå något jättemycket åt skogen. Att förstås i alla jobb och i alla saker som man gör så tänker man säkert själv att man voi vitsi, att nu skulle man ha kunnat ännu göra det här lite bättre eller sämre, men oftast tänker man kanske själv på det att no, nu skulle man kunna göra det bättre, men det är liksom gjort. Jag tänker alltid själv på det, att man försöker alltid sitt bästa. Och det ska man komma ihåg också när det är slut, att när jag gjorde mitt bästa. Och det var bästa jag kunde.
Men det är ju ännu värre. Man gör sitt bästa, sen så lyckas det ändå inte.
Ja, men man ska inte tänka på det att det inte lyckades. Man ska tänka bara att det blev bra.
Ja, att man försökte.
Ja.
För att det är modigt att man försöker.
Ja, för om man försöker så händer det ingenting.
Ja, det är sant. Så det måste man ge liksom poäng åt sig själv, att man liksom så alla gånger man försöker. För det är jättelätt att bara bli dit hemma och ligga i soffan.
Jo, det är faktiskt lätt att vänta att Kela betala nästa pengarna.
Så. Ja. Ja, och för att alla mår ändå bättre av att, fast det är hemskt och tungt ibland och man är nervös, så är det ändå bättre att komma ut och göra saker.
Jo. Och därför tänker jag mycket på det själv också, att jag faktiskt det där hoppas att jag får hållas i arbetslivet och det där. Jag har också tänkt att någon gång i tiden. Att, eller varför inte nu också? Lite närmare i tiden att, om man ska bli egen företagare. Att jag har en jättegod kavare som är i samma situation som jag sitter i rullstolen. Och han tog sin stora steg och blev företagare, så han är, jag säger alltid att han är om itsensä hellre, och det är en sån sak som jag skulle också vilja kunna säga till mig själv någon dag, att jag är om itseni herra och tänka att nu har jag jobb så länge jag orkar göra, att jag tycker inte om på det sättet att jag måste fundera alltid en gång i två år att man är här imorgon och jobb eller inte. Nej, det är inte oftast fast i mig själv. Jag försöker ändå göra mitt jobb jättefint och sådär så bra jag kan.
Vet du redan vilken bransch du skulle vara mest intresserad av?
Nu tror jag det här ADB som är datorer. Jag håller nu också på ibland och vet du, lär gamlingar och andra människor att använda datorer och olika program, så det är ganska givande. Det har jag tänkt på.
Det här är en podd från Svenska Yle.